Jag var med om så här grej från, som känns som att det är från typ tecknad film nu här i natt. Jag har varit stel, haft så här typ nackspärr, ont i nacken, varit stel i under, vad blir det, söndag, måndag. Och i natt vaknade jag mitt i natten av att min dotter stampar mig i huvudet. Hon verkar drömma någonting, så jag liksom vände på henne så att hon låg med fötterna neråt igen och somnade om. Sen dess känner ingenting i nacken.
Det är en mirakelkur det där.
Ja, men det är ju alltså för de som inte har barn eller liksom haft små barn i sängen eller hur gamla de än är, det är ju alltså de kan ju få en jumbojet att vara liten liksom. Alltså de vet ju vart de ska ta sig och det är ju ja, man kan ju vakna med ryggont och överallt och helt plötsligt har du en fot i facet liksom.
Eller botad, vad säger man?
Ja men absolut, ja, men som poddens doktor så kan jag säga att botemedlet för gubbnacke det är ju alltid att sparka barnen.
Ja, perfekt.
Ja, barn kostar pengar men de sparar ju in på naprapatkostnader i alla fall.
Win-win.
Good times boys, let's keep the fucking shit train rolling. Take it to the final destination.
Ja men vad fan, då hälsar vi er alla välkomna till, är det säsongens sista reguljära avsnitt av Radio 1970 och onsdagsavsnittet? Jag antar att det är det, för det är ju dags för awards, eller hur?
Ja, jag tycker att man kör väl skolavslutningen sist på skolåret.
Jag har för mig att det är så man gör, ja, jo.
Ja, men jag har ju hållit på med det här lite längre än jag och Jesper, så vi som är lite rookies här i laget, vi får tugga på några veckor till helt enkelt. Men det känns fint att vinka av här med ett awards-avsnitt.
Ja, det är bra. Vi vinka av pensionärerna i podden.
Är det bara jag som tycker att Jesper ser ut och känns som att han blivit överkörd? Otroligt, otroligt, jag vet inte, slätstruken för att vara Jesper.
Ja, jag vet inte hur ni fick ens hit mig till datorn en dag. Nej, nej, det känns som att jag behöver köra ett tåg liksom. Men jag sitter här, kanske inte bidrar med världens största energi just idag, men något ska man väl säga.
Sov med barnen i natt så kommer de lösa det.
Ja, det jag gjorde det i natt, jag vet inte fan, det verkar inte funka så där bra va. Nu gjorde Karlskoga precis 3-2 förresten mot Brynäs med 1,50 kvar.
Galastämning.
Ja, vad fan, give me a break liksom. Vad fan, har ju kört som en idiot hela säsongen, så att nu är det min tur att vara trött.
Ja, det är en stämning som passar den här Löven-säsongen. Jag vet inte, ska vi ens avhandla den? Jag har verkligen så här dragit en streck över den och bara, klart, gud vad skönt.
Ja, men det är säsongen som liksom var, men det är ingen som, alltså, tänk när du ska tänka tillbaka på den här säsongen. Alltså, det är ju typ som en pandemisäsong. Den fanns inte liksom, så att nej, den här säsongen skiter vi.
Ja, jag har några säsonger som jag upplevt som jag inte kommer ihåg någonting ifrån. Och det här kommer ju vara en sån om 10 år. För okej, om vi hade bommat topp 6 och det, så hade det varit så här, ett fiasko att berätta för barnen om. Men nu är det ju bara en extremt slädstruken säsong som är över och som, alltså, man kommer glömma. Du var på väg att säga något, mannen.
Nej, men jag tänker, inför säsongen så var vi ändå ganska uppsnackade. Många tippade oss till och med som seriesegrare. Vi fick bygga vidare på det laget som vi hade från i fjol. Det fick Modo också göra. De gick upp. Men sen så var det som att efter den där vinsten mot Brynäs i, vad var det, omgång 10, var det som att den här Ferrari-bilen fick motorhaveri. Och någonstans där så var vi av banan och kom aldrig upp igen.
Nej, där dog den här säsongen faktiskt, tyvärr.
Ändå tidigt för en säsong där, men ja, så var det fan.
Ja, men om man kommer ihåg den kvällen, så då, just där och då var det ju jävligt kul då, då Mustonen hänger 2-0 målet och åker fram mot de tillresta lövarna som inte har varit i Brynäs på hur länge som helst, och ett jävla drag. Något positivt med den här säsongen är att vi har ju fortfarande inte förlorat i Gävle på över 20 år eller vad det nu är.
Just det.
Det är helt roligt.
Det är något att ta med sig i alla fall.
Ja, det tar vi med oss.
Synd att vi inte kommer åka till Gävle på kanske 20 år till.
Men det blir en jävligt lång streak då.
Ja.
Ja, ni som har lyssnat på oss några år vet ju hur det här går till. Vi ska avsluta säsongen genom att dela ut lite priser i kategorier som vi själva har valt ut. Och Jesper, eftersom du är så taggad och på tårna och verkligen hänger på stängslet här, så kan du få börja. Vad vet du om din första kategori?
Får jag välja helt fritt eller?
Ja.
Ja, men jag tycker väl att vi börjar ganska starkt då. Jag fick ju förmånen här att köra något till kategori bara för att jag är så pigg. Men jag tänker så här lite grann att något jag gillar, det är ju ändå sociala medier. Man är ju ganska ofta ute och svänger själv också lite grann. Och ja, man kan få lite mothugg ibland och sådär. Men jag tänker ibland att jag håller på en hyfsad nivå ändå. Jag tycker typ du, Navid, kan ju vara lite mer skarp i dina uttalanden. Och, jag försöker väl ändå hålla mig lite PK i alla fall. Och då har jag valt en kategori som jag kallas för säsongens twittrare. Säsongens exare kan man inte säga. Det låter jättekonstigt. Men. Och det här är en person som... Som egentligen har, alltså det här är ju, och går man igenom den här personen som en tjej, går man igenom hennes Twitter och kollar liksom hennes replies, så hon är ju mer eller mindre i luven med någon typ varannan tweet. Och det gillar man ju lite grann, att det här är ju också en tjej som, hon går efter det liksom. Och jag drog ju själv någon tweet och hon valde ju då att kommentera min tweet och mer eller mindre kalla mig för din horunge eller liknande. Och det var väldigt starkt liksom. Jag kommer inte ihåg exakt vad det skriver, men det var inte så farligt. Men hon högg direkt, och det är ju semestersmockan Pia då. Som jag ändå måste hylla för att, inte bara för att hon skrev det, utan för att hon bara kör liksom. Och då svarade jag till henne, horunge, hög nivå Pia. Det får du ta när du lägger ut sånt där, sån usel insats som idag. Så jag vet nog väl arg på Löven också. Så att, det var ändå den diskussionen. Jag svarade inte på det heller. Men om hon nu hör på det här, Pia, så vill jag bara säga att jag uppskattar att du kör.
Ja, riktigt stark Twitter-säsong får man säga. Bra.
Ja.
Redan när jag hörde årets twittrare så förstod jag vartåt det barkade. Så, bakom kulisserna så skrev ju Jesper och berättade det här för oss och fick noll sympati.
Ja, nej, det var inte mycket.
Jag vände mig hyllad.
Ja, nej, så jag tycker hon är helt klart värd. No hard feelings där, utan det var uppfriskande att få en liten högersmäll där i.
Ja, men har Björklöven varit lite upp och ner under den här säsongen, så får man säga att Pia har verkligen varit framåtlutad och liksom på tårna under hela säsongen och levererat på en konstant nivå. Så att, bra nominering och väl värt ett pris, tycker jag.
Ja, verkligen. Jag har dessutom mässat Baudin och sagt att den dagen han kastar in så är Pia redan redo att ta över som Lövens kommunikationsansvariga.
Ja. Jävla vad drag det hade blivit. Satan vad drag det hade blivit. Ja, det är otroligt välförtjänt, tycker jag också. Ja. Hon har verkligen varit i framkant till Twitterkrigarna den här säsongen.
Absolut, absolut. Och alltså, det är inte det lättaste. Att orken och ihärdigheten att ligga på så där i sociala medier, det håller av erfarenhet. Kudos.
Nej, in och följ och in och hylla Pia Knollen, som man kallas på Twitter, eller heter på Twitter.
Ja, bra. Stark start här. Horunge.
Ja, men det kan man behöva bra.
Slutcitat. Vad har du då, Sebbe?
Men jag tänkte att jag... Vad fan, ska jag inte ta den direkt? Jag tänkte ta säsongens bomb. För när vi spelar in den här är det ju fan den 9 april. En helig dag kanske framöver. För vad förknippar vi med bomber? Är det någon som vill ta den här? Navid kanske?
Kente.
Bomber. Kente. Emanuel. Värvningar kanske?
Absolut. Kommer ihåg den här trippelbomben med Wessel, Crandall och Hutchings en gång i tiden?
Precis. Jesper, har du någon bomb du tänker på när du hör liksom bomben?
Och ja, det är väl när man gick i skolan och skulle hoppa från trean liksom.
Precis. Precis.
Ja, bra.
Ja, det är fan bra.
Nej, inga fel här, utan alla svar är
inga,
bra.
Inga fel. Utan jag tänkte länge, och jag tror nog många tänkte med mig, att den här säsongens bomb när det kom till just värvningar kanske skulle vara Konstantin Komarek, som ni vet när det briserade, då gick hela Twitter loss. För det var en otrolig värmning för Västerås. Men idag, den 9 april, så stod det alltså klart, alltså helt klart, Lövens hemsida klart och Kente video klart, att Marcus Lillis Nilsson har värvats till Björklöven på 3-årskontrakt. Vilket är helt jävla otroligt. Vad säger du, Manne?
Ja, men det är sinnessjukt. Men alltså, är det här en kantbollskategori? För man skulle ju, alltså, vad säger man, regelparagrafryttaren skulle ju kunna säga att det här leder till nästa säsong. Men du vill hävda att den här bomben hör till årets säsong?
Ja, det vill jag. Därför, det här var ju faktiskt någonting som vi fick reda på eller nys på under den här säsongen. Så det har ju liksom varit klart under säsong.
Så det är ju den här poddsäsongen ju.
Ja, så kan man också säga det. Så kan man också säga det. Men det är ju årets bomb, hockeyhalvåret, eller hockeyåret 22, eller vad säger jag, 23-24 måste det vara. Så det är min nominering. För jag tycker det är ju helt sanslöst när man väl, vad är det vi får in, personen som gjorde, är det flest assist i SHL förra säsongen?
Nej, typ fjärde eller något sånt.
Fjärde plats, år och rad.
Ja, fjärde. Ja, det ska ju inte vara så. Det ska ju inte gå att han kliver ner till Hockeyallsvenskan och spelar för oss. Men så ser det ut.
Jag tänker också att själva Kentekammen som den presenteras, den är ganska stark. Den här bilden som har tagits på Kenten, han sticker fram där med liksom bombhjälmen och pippin. Ja, den kommer ju, det är en framtida klassiker.
Och där ser vi också Simon Lever.
Heter han Simon Brännström, han som ja, sköter det där för Löven?
Ja, det stämmer.
Kudos till honom. Det här är även hans pris, tycker jag. För som du säger, i årets bomb ingår ju den här Kentekammen som är otrolig.
Ja, för fan. De har ju väntat på att lägga ut den där. Alltså. Oj, oj, oj.
Jag gillar också att Lelle ställer upp och bara skådespelare och kommer in i omklädningsrummet. Åh, vad är det som händer? Liksom, skaka till.
Vad tycker du om insatsen?
Ja, nej, det är ju... Ja, det är ju otroligt. Men visst, jag tänkte på det idag när jag pratade med någon idag om värvningen. Tänk om man inte hade fått veta någonting om den här värvningen. Alltså om det inte har läckt ut som det alltid gör nu. Utan när det inte läckt ut någonting alls, och helt plötsligt kommer det Kentekam och så presenteras så här. Tänk då vilken puls man hade fått.
Men hade ju inte trott att det hade varit den Marcus Nilsson i så fall. Det var lite likadant då vi värvade Zach Palmqvist. Då jag tänkte att Zach Palmqvist, vad är det för okänd Division 1-spelare?
Nej, men det är ju grymt. Johan Ekberg som är på Värmlandstidningen där. Jag kollade med han lite grann på Twitter. Han följer Färjestad väldigt mycket. Och han säger det, att en offensiv maskin skapar och vill skapa varje byte. I Hockeyallsvenskan kommer dessutom inte hans defensiva brister bli lika synade. Skulle inte förvåna mig om det minsta han tar sig upp mot 70 poäng. Bara de fixar avsluta runt dem. Och det är klart 70 poäng, ja, han är ju legat på två faktiskt säsonger i BIK när han var här, över 50 poäng, så att det tror jag är absolut en 50 poängsgubbe. Sen gäller det ju att han får en eller två fina lekkamrater, såklart.
Exakt, alltså det är ju ett passningsgeni, så hans totala poängskörd blir ju beroende av vem det är som tar emot de här mackorna. Om skulle han spelat i vår andra eller tredje kedja den här säsongen hade han fått typ 8 poäng för att ha lagt kanske 200 delikata pass till någon som slaskar i bröstplattan. Manne.
Ja, vi måste ju ändå, som har följt Löven ett tag, slänga in brasklappen att långa kontrakt på grabbar över 30 år, vilka meriter de än har haft, har sällan varit framgångsrika. Jag vill bara liksom få med den bollen i leken, även om det såklart är årets bomb.
Ja.
Men det är ju en bomb. Alltså, vad som än händer med Lillis i Löven så är det ju en jättevärvning. Det måste man fan säga. Bra. Grattis Lillis då, som är årets bomb.
Ja, grattis.
Grattis.
Vad har du då, Manne?
Jag har också tagit fram en kategori som heter säsongen. Nej, men inte igen. Hur svårt ska det vara? Och då undrar jag så här, nu ska ni få höra några grejer här och så ska ni se om ni kan koppla ihop vad det här kan tänkas vara för någonting. Vad har Djurgården hemma i november, Kalmar borta i januari, Almtuna borta, Almtuna hemma, båda i februari, Kalmar hemma i februari och Västerås hemma i februari gemensamt?
Löventorsk?
Nej, alla är faktiskt inte torskar.
Nej, just det, Kalmar
sex
har inte torskat
olika matcher.
Kan det vara mål när de har plockat ut målvakten?
Helt riktigt. Det här är 6 tillfällen då motståndaren har plockat poäng och gjort mål på oss. Och fyra gånger av de här tillfällena är ju sådana tillfällen då vi tappar poäng. Totalt tappar vi 5 eller 6 poäng om jag har gjort matten rätt på de här matcherna. Och det tillfället som liksom skapar, nej men inte igen, hur svårt ska det vara, tycker jag egentligen är startskottet på hela den här serien i januari då vi spelar borta mot Kalmar. Vi leder fasen med 2 mål. Tappar in 2 mål i med målvakten utplockad. Och sen så följer en hel månad då det här händer typ i varje eller varannan match.
Det här är fruktansvärt faktiskt. Inte igen. Varför ger de PTSD? Som behöver tänka på det här.
Ja, men det roliga var ju, eftersom att jag brukar vara ner på träningarna ibland och kolla. Så under den här tiden, det är första gången någonsin som jag ser ett lag på träning. Träna spel 6-5. Man kommer på matchen veckan efter och det händer igen.
Ja, då får man inte ut mycket av den träningen.
Nej. Och det men, går ju, alltså det blir som en förbannelse. Nu minns jag inte alla de här, men typ så här, jag minns Djurgården hemma när vi har dels skapat en massa lägen, så vi borde inte bara leda med 1 mål, vi borde leda med kanske 3, men vi leder med 1 i slutet. Och det är även mot Bofors i någon match, tror jag, där under samma tid, så är det så här något skitskott så här långt ut i zonen, alltså långt ut i hörnet mellan sargen och blålinjen i stort sett, som det skjuts slagskott och studsar på 1 eller 2 gubbar i nät. Och det, man bara, men vad i helvete?
Jag kan säga att sessionen med Almtuna, den glömmer vi inte heller. För första matchen, det är alltså på bortaplan den 2 februari, vi leder med 3-2, de tar målvakten, kvitterar, då det är 30 sekunder kvar. Det är även då vi har världens längsta straffläggning då Bruno Osmanis hänger 2 stycken, men de avgör senare. 5 dagar senare kommer Almtuna upp till Umeå, vi leder med 3-2, de tar målvakten, typ samma tid, Ville Eriksson kvitterar.
Ja, det målet kommer man ju tyvärr ihåg också liksom.
Ja, det är så jävla sinnessjukt.
Ja.
Och av de två, så i den där andra, den som var i Umeå, den såg jag dels på tv och var relativt nykter också. Så då led jag ännu mer än vad jag gjorde i Uppsala där 2 februari.
Ja.
Mm. Ja. Nej, men alltså, det är lite symptomatiskt för Lövens säsong också, tycker jag. Att säga att, ja, men vi fick aldrig riktigt ihop det, fick inte ordning på det här. För det är alldeles för många gånger. Men jag tänker att det är ändå värt ett award. För det känns också lite Löven.
Ja, verkligen. Får jag bara lägga till en grej där. Är det, och man kan ju tycka att det är otur att man släpper in mycket mål i 6-5 och så vidare. Vi borde ha vunnit matcherna och så vidare. Men kollar man mycket mål som Löven släpper in, även när det är 5-5, alltså när det är det spelet, så vi släpper in mycket skott som är runt kassen. Alltså vi har ju varit svag runt kassen, släppt till mycket lägen och kommer retur och så vidare. Typiskt när mål som blir när det är 6-5. Alltså i det spelet har vi ju varit rent kass, tycker jag.
Ja, det är också lite roligt att se vilken stor optimism motståndarna har. För i matchen mot Kalmar, som är efter vi har haft 4 sådana här raka matcher där vi har tappat poäng på slutet, så de ligger alltså under med 4-1 men plockar ändå målvakten och tänker att det kan gå.
Frist vågat hälften under.
Hänger en, men där lyckas vi faktiskt sy ihop det hela.
Ja, men jag gillar, han är ju där och testar. Viktor Fejkstråle, jag kommer inte ihåg vad han heter efternamn.
Toralla.
Just.
Ja. Nej, men jag tänker så här, vi kan väl lägga den bakom oss och tänka att det blir bättre framöver. För nu är jag lite nyfiken på att höra vad du har för första kategori.
Navid. Jag måste bara klara här. Säsongens, nej men inte igen, hur svårt kan det vara? Vinnaren är det Björklöven bara, eller är det den sista där som är mot... Alltså är det insläppta målet mot Almtuna som Ville gör i slutet av den här streaken?
Ja, jag tänker att det är det som liksom är den sista målet då vi släpper in mål som gör att vi tappar poäng. Så att,
då är exakt 0 personer är förvånade, utan bara så här,
Exakt.
Ja, jäklar. Då ska jag måste bara, jag skrev ju till er vad jag hade för kategorier. Måste refresha mitt minne. Just det. Säsongens uttryck. Eller nyord. Säsongens nyord tar jag.
Orunge.
Orunge. Ny synonym. Nej. Det kommer ju nyord inom hockeyn ibland. Ofta på engelska, men inte alltid. Eller inte nyord, men Jag tänker mycket på så här, det största sånt, det var ju momentum för kanske 15-20 år sedan. Det är väl egentligen svenska ett annat ord för rörelseenergi, men det liksom kom in i hockeyn och det satte sig direkt, för man fattar ju precis vad det handlar om. Alltså det är ett ord som nästan förklarar sig självt och man känner igen sig när man hör det, eller hur?
Ja, Leif Borg va, som myntade det, tror jag.
Kan ha varit, det är ju under hans era där på Kanal Plus. Förra eller förra säsongen gick ju uttrycket secondary scoring, från ett uttryck man kanske har hört i någon NHL-sändning någon gång man har tittat på, till att vara överallt. Vi behövde secondary scoring.
Ja, man börjar känna att man är... Ja, men man känner lite grann vart... Jag känner nu att så här, jag tror jag vet vad det är.
Angående secondary scoring så är det synd att vi aldrig skaffade någon sån, varken förra säsongen eller den här, för det hade behövts. Och den här säsongen också ett uttryck som jag tycker så här, direkt man hör det så bara, ja, det där är Lövens problem. Och jag vet inte vart det kom ifrån första gången, för det var som att ena dagen hade jag inte hört det på, jag vet inte, något år, kanske i någon amerikansk sportsändning, till att veckan därpå hade jag hört det från typ fyra olika. Och det är ju, Sebbe, Odd Man Rush!
Ja, men det har använt flitigt.
Och vi har anammat det. I och för sig ett ironiskt sätt, men jag tror få poddar har sagt uttrycket Odd Man Rush så mycket som Radio 1970 den här säsongen.
Tim måste få räkna på det. Han ska få någon vecka så får han sammanställa en lista eller någonting.
Ja, det är ett bra ord faktiskt.
Ja, vet du vad jag tror det kommer ifrån?
Nej.
Jag tänker att det här statistikverktyget som alla tränare och ledare använder sig av, Sportlogic, det är ju på engelska. Ja. Och jag tänker att där är allting på engelska och att det är därifrån uttrycket kommer. Eller det är klart det kommer inte därifrån, men jag tänker att det är därför de börjar anamma i den utsträckning som det är. För att de är så mycket inne i det där systemet hela tiden.
Säkert. Och jag tänker mig också att, så här, att många av de här orden är på engelska ju för att ofta har ju nordamerikanerna redan kommit på ett uttryck för någonting som man själv söker. Som secondary scoring eller som odd man rush. Det kommer förhoppningsvis komma svenska översättningar på det som vi kan börja anamma i sinom tid. Så som vi pratade om match 7 här om veckan. Att jag tar upp det här uttrycket är ju också för att odd man rushes verkligen har varit Lövens akilleshäl stora delar av den här säsongen. Och jag vet inte hur många reella poäng liksom i tabellen som vi kan härleda till odd man rushes mot oss.
Det hade kunnat vara andra nominerade i kategorin, nej men inte igen, hur svårt ska det vara?
Ja, faktiskt.
Så säsongens uttryck utser jag alltså, till säsongens uttryck utser jag odd man rush.
Ja, den är bra.
Och Jesper viftar med fingret.
Ja, men första gången jag hörde det i år, Odd Man Rush, det var faktiskt när jag var på nya Claring Hotel i Umeå. Vi hade varit på någon typ föreläsning och sen helt plötsligt så kommer Fredrik Söderström där mitt i ingenstans. Morsade lite grann på han och så vidare. Och sen började han ju, typ det första han började prata om är Löven givetvis och just att han har identifierat att Löven har stora problem med det här. Old man rushes. Och så min kollega som var där som inte direkt är hockeyintresserad. Vi gick ut och så när vi typ är på väg till bilen på paketten. Och så han bara, vad fan sa han för något egentligen? Old man vadå? Liksom, så att, det var ganska tidigt på säsongen där som Söderström var inne på det i alla fall.
Ja, han var en, vad man säger, early adopter.
Ja, precis.
Jag har på fyllan några gånger i arenorna skrikit Odd Man Rush! När motståndarna har kommit. Det är alltså att du kontrar med en man mer än, alltså, mer än motståndarna som ska försvara sig. Det är 2-1, 3-2, 4-3 säger man sällan. Men det antar jag också klassas som en Odd Man Rush.
Spelvändning liksom.
Ja, en spelvändning där du är fler med dig framåt än vad motståndarna har med sig bakåt liksom. Så grattis Odd Man Rush, du vinner säsongens nya uttryck.
Grattis.
Veckans Marklund.
Har det blivit dags för nu, men kanske säsongens Marklund. Du brukar ju starta den här också, Sebbe, men det blir konstigt när vi inte har något emellan, så jag tog den. Ja. Vi har alltså tänkt nominera varsin nominerad för säsongens mest klandervärda vad som helst. Och Jesper, du har ju, du ser taggad ut fortfarande.
Ja, jag skrev i chatten där att jag måste fundera lite grann. Så
du, kör ni. Över tid. Sebbe?
Ja, men vad fan, absolut. Jag kan väl börja. Och Jesper var inne på det lite tidigare med hans, vad blev det? Årets twittrare. För på Twitter så brukar vi ha en massa banter mellan supportrar till olika lag. Det har alltid varit så. Ibland går det lite för långt, ibland gör det inte det. Det är bara så det är. Men det händer väldigt, väldigt, väldigt få gånger att det går, ni vet, alldeles för långt. Och det har det faktiskt gjort just den här säsongen. Och nu alldeles i slutet av säsongen. Och det är ett specifikt konto jag tänker på som har berikat vårt flöde i år. Och det är ju Brynäs Twitter som man blev varse om nu när de åkte ner.
Har du sagt kategorin?
Nej, jag har inte gjort det. Det är veckans Marklund. Eller årets säsong.
Just det, just det. Jag som är onykter. Veckans Marklund ska vi utse nu. Säsongens.
Ja, säsongens Marklund. Så, nej, men vi fick ju se dem i flödet lite mer nu under i och med att de åkte ner till Hockeyallsvenskan. Och bara här i dagarna så krönte de en ganska ganska usel hockeysäsong från deras håll med att rent krasst typ hänga ut en annan twittrare som pedofil, fast det inte finns något belägg för det alls. Det blev en enorm backlash på det här, såklart. De raderade till och med sitt inlägg, bad om ursäkt och så vidare, men till slut så tog de bort sitt konto.
Du ser dem, det är en grupp bakom här eller?
Det ska tydligen vara en grupp människor. Det är inte någon enskild individ enligt dem i alla fall.
Ja, det verkar vara fyra stycken grabbar.
Ja, man ska väl säga att Brynäs Twitter är då inte Brynäs officiella Twitterkonto, utan absolut. Det är ett Twitterkonto av supportrar som heter Brynäs
bra,
Twitter.
Bra att du säger det, Emanuel, så att det inte bara bärsar hela Brynäs Twitter.
Jag trodde länge att det där kontot, för jag har sett det här kontot också, och länge trott att det är något så här trollkonto, alltså någon som vill driva med Brynäs supportrar som har startat det för att vara liksom en överdriven parodi på Brynäs supportrar. För det är ju den nivån det har legat på egentligen hela säsongen, va?
Ja, de har varit, alltså som sagt, banter är ändå normalt mellan supportrar, men de har varit ganska risiga på det där under hela säsongen. Inte riktigt kunna ta saker med glimten i ögat som andra kan göra. Och nu gjorde de ett rejält övertramp.
Ja, och det är bra gjort att göra övertramp på Twitter. För till exempel sitter vi nu och hyllar Pia för att ha kallat Jesper för horunge. Så då förstår man liksom
var
gränsen går på hockey-Twitter. Alltså det är ganska, vad ska man säga... Det är ganska mycket frihet under ansvar i de här banter-reglerna ändå.
Verkligen. Och jag tycker det fina i det hela var väl ändå typ att hockey-Sverige på något sätt enades och sa att så här kan inte riktigt hålla på. Och de fick ändå stå till svars. Så, och då var det som oavsett klubbtillhörighet så sa ju folk verkligen ifrån att det här inte var okej. Vilket då ledde till att de var tvungna att rannsaka sig själva och kom fram till att avsluta kontot för tillfället var rätt väg att gå. Men... i och med det här deras säsong som de har haft och det här väldigt, väldigt grova övertrampet, så tänker jag att de förtjänar nog att bli säsongens, eller min nominering till säsongens Marklund.
Mycket bra.
Stark nominering faktiskt. Vad sa du, Jesper?
Det enda jag sa var att det var mycket bra.
Om de bara hade stannat på horunge. Det är Jesper.
Ja, alltså jag kan ändå ta det liksom. Jag kan ändå ge en nominering till någon som kallar mig för det. Nej, men snabb kommentar. Sluta bete er som assholes.
Mm. Ja, men så är det.
Ja, precis. Manne, vad har du då?
Ja, alltså det är ju lätt att man repeterar sig lite grann då man ska utse säsongens Marklund, för att vi har ju pratat om mycket sånt här under säsongen. Mm. Men jag tänker, det är väl det man ska göra då man ska utse säsongens Marklund. Och... som Björklöver har vi flera gånger varit med om såna här satsningar som ska ske i olika steg, då man har satt ett visst datum då man ska nå någonting. Jag vet att det finns någon plastkasse då, så här SM-guld 2008 eller någonting, som Björklöver inte riktigt upp. Det gick ju så där. I år var det dags för Västerås att kröna sin satsning gul-svart 24 med en uppgång till SHL. Och inför säsongen så var väl de, men de var ju med i snacket om att topp 6 kanske att kunna utmana. De hade haft ny sportchef Niklas Johansson som har nästan tagit upp laget tidigare. Gjort det ganska bra i Örebro som nu kom tillbaka och gjorde någon slags Kente-satsning med ett gäng importer och lite städning i truppen så där. Och det slutade ju med en pannkaka utan dess like där de på deadline day liksom skickar allt de har, missar slutspel och får nu börja om. Om man ser de värvningarna de gör nu så är det ju inte så att man tappar hakan över liksom kvaliteten på det.
Det är inget gulsvart 2025 vad det verkar i alla fall på gång än så länge.
Nej, och då kan man ju tänka sig att Björklöven har gjort de här raketerna förut, gulsvart 24. De gör det liksom nu, att man inte har lärt sig av alla andra försök att sätta datum på sådana här grejer. Det blir sällan så himla lyckat. Man lider såklart med Västerås supportrar och alla som följer laget att det aldrig liksom får gå vägen för dem heller. Men likväl så är det ju ett fiasko utan dess like.
Ingen skugga på dem. Och jag tycker det är så här ett fiasko i två steg. För du har ju den här säsongen dels det här att man inte lyckas med det man har sagt att man ska lyckas med och gå upp i SHL. Det är ju en sak. Men en annan sak är att inte ens var där och nosa. Jag tycker till exempel Niklas Johansson som är sportchefen, han ska väl ha lite skit för den här säsongens truppbygge. Han spetsade till en befintlig grund med spets som tydligen inte räckte men som kanske var ganska bra ändå. Men jag tycker misslyckas med att gå till SHL gjorde de redan när de satte den här stommen. Alltså om man kollar på deras trupp, deras liksom kärnspelare som väl är kaptenen Lorek eller vad han heter och Skedungen och som heter han Lindelöv har väl varit där ett tag. Alltså det är ju en stomme som jag tycker i alla fall inte är en stomme som tar den till SHL. Alltså om man tänker att det är deras motsvarighet till kanske Rahimi, Freddan, Wiklund där de var när vi var nära att gå upp. Liksom det är de här spelarna som ska vara det. Så redan där skulle jag säga att det var kört på förhand att gå upp. Men sen är det ju ett superfiasko att inte ens ta sig till play-in den här säsongen man ska gå upp. Sebbe?
Ja, men precis. Och vi kan lägga på mer vedklabbar på den här brasan. För vi får inte heller glömma att Västerås var ett av de lagen som sålde iväg sina bättre spelare när de väl märkte att det höll på att gå åt piparböle. Liksom bara en sån sak är ju, ja men det är ju tecken på en monumentalt dåligt utförande.
Det är verkligen loppis i Rocklunda där på deadline day.
Ja men verkligen, och så här, hade jag varit VIK-supporter hade jag fan varit rasande. Och jag förstår inte hur de än idag sitter med, visst är det så, både sportchef kvar och tränare. Efter en sån här säsong. Jag förstår det inte. För mig är det helt overkligt. Och jag kan säga så här. Allting började gå ut för så fort de kickade Tero Lettere.
Det var där det började. Allt var... Alltså, det var ingen långt öppen till SHL fram till, vad blir det, ungefär ett år sedan.
När de kickade tränaren. Kickade den andra tränaren som hade misslyckats.
Man måste ändå hylla det på ett sätt att de, när vi väl skulle köra våran deadline day, tänkte jag, ja, det kanske vi ska komma in på sen, vad som hände där, men då hade vi något att prata om inte annat.
Ja, de livade upp den kvällen, det får man sannolikt säga, och det är ju ett klandervärt beteende att sälja av spelarna, även om man såklart kan fatta de ekonomiska incitamenten. Men nu funderar man ju så här att när Västervik har åkt ur, blir nu Västerås, den nya VIK som kommer att avyttra spelare på deadline varje år. Ja, men de kommer ändå få leva med det tills motsatsen är bevisad.
Ja.
De har öppnat porten nu.
Ja, för du, alltså det du raljerar över nu, det är ju det, om man ska tydliggöra det. Vi har ju större respekt för Västerås som förening än för till exempel Västervik. Alltså vi högaktar dem på ett sätt som gör att man ställer ju andra krav på dem än på Västervik. Att de ska ha ordning på grejerna och ska klara av en dålig sportslig säsong utan att behöva sälja ut kansliet för att ha råd. Ja, vad säger
precis du? Så är det. Det är därför man raljerar över det. För att man tycker att Västerås är ju bättre än så. Så nu får de tåla faktiskt att man driver lite grann med deras beteende.
Får jag bara flika in med en rolig sak. En av mina bättre vänner som jag pratar med varje vecka i telefon heter Martin och är västeråsare. Och den här säsongen har varit helt guld för mig som lövare. Att kunna prata om hockey. För oavsett hur dåligt det känns för mig så har det alltid varit 7 resor värre för Västerås. Det har varit lite som terapi för mig det här året.
Vi har verkligen fått simma i bakvattnet. Alltså, sett till grundserien. Det är ingen som riktigt har pratat, alltså folk har ju pratat om det, men vi har inte fått den skit vi förtjänar, för att i grundserien var Västerås ett ännu större fiasko. Och i slutspelet, där vi inte heller gör bra ifrån oss, så är det ändå, och ändå serie 2:an Södertälje ut mot 7:an Bofors, och blir liksom slutspelets snackis.
Så, 4 raka.
vi har ändå fått gömma oss bakom större misslyckanden i alla delar, även om jag tycker... Ja, vi kanske inte kan mäta oss med Västerås, men ser man över hela säsongen så Södertälje hade ändå en grundserie att glädja sig över. Vi fick verkligen ingenting. Vi fick en seger mot Brynäs i slutet av oktober och där pikade den säsongen.
Det var det. Nej, men så sammanfattar jag min nominering till säsongens Marklund, gulsvart 2024.
Jag kommer dra en superkort. Jag vet inte hur kort det blir, men jag bestämde mig här på liksom uppstuds innan inspelning för att Löven är min nominering. För det är ju liksom från min horisont, saker som jag bryr mig om, så det som har fått mig om och mest skit under den här säsongen, det är absolut Löven. Och jag kommer inte att ta någon särskild person i föreningen eller i laget, utan hela den här blobben tillsammans som är Björklöven har fan inte gett en... många härliga stunder den här säsongen. Det har varit minus på alla sätt att hålla på Löven den här senaste hockeysäsongen. Så Björklöven är min nominering. Och Jesper tänker så det knakar. Han hoppas kunna verka fram någonting bra här medan han lyssnar på oss. Men nu är det dags.
Är det dags för min eller?
Jajamän.
Det är killen, han är inte vaken i kväll.
Nej, men jag håller på med lite grejer på sidan av det. Det är min nominering alltså. Men ja. Du skulle ju ta Löven, sa du, eller?
Jag har tagit Löven.
Ja, men jag har väl inte så mycket mer än Löven egentligen. Men det skulle väl vara... Det skulle väl vara det som inte hände då. Alltså, får jag ta Löven lite grann, Navid? Alltså bara en halvvärt sådär.
Löven lite grann också.
Ja.
Jajamän.
Nej, men jag skulle ändå vilja säga att alltså agerandet som aldrig hände liksom, Björklöven lyfter ju aldrig, i princip aldrig under hela säsongen, och vi låter bara en säsong gå till ända liksom. Säsongen bara går och går och går och går, det händer ingenting, vi sparkar ingen tränare, det händer nada egentligen, utan alla får sitta kvar i båten och låta liksom båten köra åt helt fel håll hela säsongen. Och jag skulle bara vilja ge en kort nominering till det. Att jag tycker faktiskt inte det är okej. Okay. Jag tycker ändå att Björklöven ska vara ett lag som ska kunna ställa högre kravställningar. Och även internt, fungerar det inte, då ska man fan agera. Så att, that's it.
Jag tycker inte riktigt lika där, om man får säga emot i en nominering.
Ja, du får alltid säga emot.
För jag tänker så här, att hade vi agerat, det kanske man skulle ha gjort för ett kortsiktigt gott resultat. Det gjorde vi då Wallson valde att dra. Och då slutade vi med att vi signade Stråle, som sen vi kastade på ett kontrakt på 4 år på den korta tiden. Jag tänker att Björklöven kanske såg lite mer långsiktigt på det, att ja, men så här, vi kanske inte kommer gå upp i år, det kanske är ett mirakel, men de tog sig tid efter säsongen, utvärderade ordentligt tillsammans med spelarna, tillsammans med ledarna, och har nu kommit fram till beslutet att det här är liksom inte grejen, och kan nu typ för första gången på jättelänge på riktigt liksom rekrytera en ny ledarstab.
Jag kan hålla med, men Björklöven gick ändå ut och var så otroligt tydliga med, typ som Vik, att de skulle gå upp, om säger deras plan. Men Löven var ändå så tydlig. Nej, men Löven var ändå så tydlig att det blir etta. Liksom. Etta är så otroligt viktigt att bli. Man får inte tappa första platsen. Sen är vi dopade detta hur länge som helst. Vi bara går ner och går ner och går ner. Dopa 2, dopa 3 och så vidare. Det händer ju nada. Liksom.
Fick ni känslan där någonstans efter jul som att vi vaskade den här säsongen? att det gavs någon sorts chans med när vi tog in Manning och när vi tog in Lerby, men att det sen blev så här, nej, det är för många som inte kommer lossna i det. Alltså, min magkänsla är att man till slut sa, vi kastar inte mer pengar på det här döda projektet, utan nu får det vara så här. Gjorde några blygsamma, egentligen både Sacke och Lenny är ju sådana vi tar in för att kunna slutföra säsongen med någorlunda fullt lag. Man är...
Ja, även om vi hade haft liksom en tanke om att förstärka med spets ordentligt, så om man såg vad som trillade in i slutet på säsongen, så fick ju de som köpte någonting betala otroliga överpriser för ganska mediokra spelare. Så jag tänker att vaska säsongen när man har satt sig i det läget att man ligger sexa och ser så att det här går inte. Samtidigt så hade vi start många lag i enskilda matcher, så jag tänker att därför tycker jag att det var klokt att ge den gruppen ändå liksom, och ledarna för den delen, chansen att säga, men kör eran grej nu, sen sparkar vi er gänget när säsongen är slut.
Ja, men jag och Jesper nominerar tillsammans Björklöven kanske.
Ja, förlåt att jag klev in där, men jag...
Nej, det är bra, bra att du är med mig. Ja, för det är ju liksom, det ingår ju in i min på ett bra sätt. Vem vinner då? Jag tycker att det är väldigt starka nomineringar allihopa.
Jag tycker Sebbe är väldigt stark, men den är också otroligt nischad. För jag tänker att alltså, det är lite PK att liksom prata om beteenden på nätet. Men det här tycker jag var en så otroligt tydlig liksom, signal kring civilkurage på nätet. Inte att Brynäs Twitter beter sig som rövar, utan hur alla andra sluter upp och säger ifrån. Stopp, det här är inte okej. Och det är ju inte ett Marklunds beteende, men det är ändå väldigt fint.
Man säger ju inte stopp min kropp, men vad säger man? Stopp min Twitter.
Stopp mitt flöde.
Ja, för det är mig det är synd om här som tvingas läsa. när du bara hittar på att någon är pedofil. Ja, jag tycker också att den är jättestark och en sak som jag blev irriterad över när jag såg. Men jag håller med Manne om att så här, det är också bara ett konto på Twitter. Vem bryr sig i det stora? Alltså, jag skulle nästan säga att där Björklöven är det som har lett till mest, vad ska man säga, smärta för oss inblandade, men att verkligen. kanske att gulsvart 2024 på något sätt är det mest klandervärda, för att det är ett sånt liksom, det är ett sånt vackert fiasko att alltså de var ju bättre när de lanserade den där visionen än vad de var i slutet av den.
Det är så underbart liksom. Det är som att det gick baklänges på något sätt i utvecklingen.
Exakt. Nej, men jag tycker när du beskriver det på det sättet, så är det är något klandervärt att misslyckas. Då har man åtminstone, eller det Löven gör, det är ett misslyckande mer än ett klandervärt beteende. Som det är att lansera ett sånt här projekt.
Ja. Och att alltså noll Västerås hat från min sida. Det är en klubb som jag faktiskt gillar, respekterar, men det här sättet att bete sig mot fans och andra stakeholders är ju alltså, ja, men att säga nu ska vi gå upp i SHL och sen komma ut på andra sidan mycket längre från SHL än vad man var när man sjösatte det. Alltså i fiaskopoäng så slår ju mätaren i taket.
Ja.
Ja.
Jag tycker vi säger,
ja, det är ju samma sak där, de agerar ju inte heller egentligen.
Nej, de gör ju verkligen ingenting just nu. Det känns som att de bara försöker dra över det hela och bara köra på ny kula nästan så. Det är jättemärkligt.
Jag undrar hur det är, alltså det finns ju fans och sponsorer som oss till exempel. Om Löven skulle göra så där som Västerås har gjort, så skulle man ju skämmas och ändå vara tillbaka nästa säsong med sitt säsongskort eller Lövenbyggar medlemskap och allt sånt där. Och sponsorer som också kommer att vara där vad Löven än gör. Så Västerås lär ju ha sådana också. Men lagret utanför, som ändå kanske har liv på sidan av på ett sätt som vi inte har, som kanske ibland väljer att gå på hockey eller inte, hur skadat är förtroendet hos dem?
Ja, och där är ju Västerås en lurig stad, för det är en idrottsstad utan dess like, där de har ett bandylag som är stort, och nu har de även ett fotbollslag som är i fotbollsallsvenskan, som liksom stjäl marknadsandelar och så vidare. De har en arena där de inte gör några större intäkter, så att få inte Västerås utväxling de kommande säsongerna, så är man väl rädd att de kommer att föra någon slags mer tynande tillvaro i hockeyallsvenskan.
Ja, men vi ser väl grattis gulsvart 2024 till säsongens Marklund.
Grattis.
Grattis. Och vill man så finns det en PDF på nätet så man kan läsa hela planen ifall man vill gotta sig. Gött.
Veckans Marklund.
Aha. Ska vi dra outro också då så att det blir rätt. Och med det så rullar vi väl vidare i våran award show. Vad ge mig en svensk översättning på award show. Prisceremoni såklart.
Ja.
Jesper, du hade börjat plocka ut ett ljud till din nästa kategori. Eller vill du säga vad kategorin heter först?
Så spelar nej, men kör ett ljud så ser vi vilken det blir då.
Kalmar får inte ner den på djupet och det kan Björklöven utnyttja. Ja, vad snyggt! Vilket rundmål fram till 3-0! Vilket mål! Maxim Fortier, fjärde för säsongen.
Ja, veckans, årets snurr vill jag kalla den här kategorin. Och det är väl inte bara en gång egentligen, det var ju Kalmar borta, jag kommer inte alls ihåg när det var, men kan det ha varit typ oktober kanske, det var ganska tidigt på säsongen va, som man gör det där målet. Och både där och, ja men det har vi fått glimt om tidigare också och efter säsongen, så det är ju liksom kan han kan ju bara göra snygga mål i princip, Maxim Fortier. Men just det där målet är ju vansinnigt snyggt tycker jag. Jag gick väl lite äldre och låg och tyckte direkt att det där skulle vara årets mål. Nu jag vet inte om det har blivit utdelat vilka som har vunnit årets mål. Men Nej. Det skiter jag i. Men han kommer ut in på kanten, höjd med teckning, cirkeln vill jag minnas. Drar en snurr och lägger in en backen i bortre kryss mot Kalmar borta. Vansinnigt snyggt mål. Men det är också en liten hyllning till Fortier som jag tycker är en artist. Och det tycker jag vi saknar lite grann det ibland. Det är ganska monotoma ishockeyspelare där ute som är stöpt efter samma form. Men han gör lite sin grej. Visst, det funkar inte alltid, men jag vill ändå hylla att han försöker göra sin grej.
Ja, det är dessutom, alltså den där snurrfinten med backhand av slut var ju ett Beljavski move en gång i tiden. Och det har varit ganska så här stark Beljavski vibe på den här säsongen, för vi har ju haft att Lerby också gjort ett Beljavski-mål när han gör den, där han sticker klubban mellan sina egna skridskor och flippar in pucken bakom sig om man säger. Så Beljavskis arv vilar fortfarande starkt över Björklöven.
Och det målet som Lerby gör, det är väl en av de här matcherna mot Almtuna när de kvitterar på slutet. Och Sashas sånt likadana mål var ju också mot Almtuna, fast exakt. Såklart. Ja, en liten koppling bara i kategorin här. Om jag får spinna vidare kort på Fortier så tycker jag, nej men precis som du säger, han gör ju otroliga mål. Men jag tycker också att han är en profil i kameran. Och ofta så när de zoomar in på bänken så han har mycket roliga grejer för sig. Han har ju också...
dansar lite grann.
Ja men exakt, det har ju liksom kommit fram att han är en diggare av countrymusik. Och jag tror att det var Nybro borta där de körde någon dänga. Och så zoomar de in på Fortier så man hade ju riktig feeling där på bänken. Och ja, men man uppskattar att de kan bjuda lite grann på sig själv.
Han gjorde ju dessutom så här flera Löven-fans lite förskräckta i ett målfirande efter han gjort mål. Det kan ha varit Kalmar borta sista gången eller något annat lag, då Kronholm slår en lång fin passning längs med högerplanket som jag tror det är Powell plockar upp och sätter en assist till Fortier, och i målfirandet så är Fortiers hyllande av Kronholm så aggressivt så att flera på både Löven Twitter och vissa av mina Löven-chattar blev så här: är de osatt?
Det var ju narrativet där.
För det var ju som att de nästan spöade på varandra där i målfirandet. Och så det har man sett några andra gånger också, just med de där två, att de har en grej.
Men visst har också Fortier någonting i sig som jag tänker, alltså lite som Hatch hade, han kommer hit, liksom, han stannar ett par år, han har lite profil, han har lite karaktär, han bidrar på isen. Jag tänker att men Fortier, han kan ha satt ett ganska bra avtryck här om något år om han blir kvar.
Absolut.
Så säsongens snurr, sa du det?
Säsongens snurr, ja, men
Maxim Fortier, Sebben. Du sitter och håller på något.
Ja, det gör jag. Men jag tänker att min ska heta säsongens Rembrandt. Men då tänker jag inte i den dåliga bemärkelsen. Alltså att man har gjort en tavla som är dåligt. Utan säsongens Rembrandt på sättet man har varit kreativ under säsongen. Och jag tror att jag hade exakt samma sak förra säsongen. Och då pratade jag om GD och deras tifoverksamhet. Och jag kommer nog fan göra det igen. För jag tycker att den här säsongen har steppat upp ännu ett steg. Och vi kan inte hylla dem nog. Vi hade ett väldigt, väldigt vackert premiärtifo.
I början av säsongen. Med björkarna stad i ryggen.
Precis. Och sen som ni minns så fick vi den tragiska nyheten att Micke, Bingo Micke, gick bort. Gjorde man en väldigt, väldigt fin och vacker hyllning till honom. Sen så var det ju ladan som fyllde 60 år. Och sen det sista tifot, flaggtifot med tillhörande banderoll i slutspelet. För evigt denna klubb, för alltid denna stad, tror jag att det stod ordagrant. De hade mycket mer i pipen för ett längre slutspel. Men det fick vi tyvärr inte se. Det jag verkligen vill hylla är just att det finns verkligen ett driv bland supporterna här i Umeå. När det kommer till den här verksamheten och fortsätter det här, så kommer vi få se väldigt, väldigt fina saker framöver. Och jag tycker det bör hyllas ännu en gång. För det är mycket tid och pengar som man lägger ner på det där. Så
det är Peter, du är i näsan, Jesper, eller vill du ha ordet?
Både och. Nej, jag vill ha ordet. När Sebbe är klar. Nej, men jag är glad att du nämner det. Och det tycker jag är värt att nämna. Det har ju varit något som vi ändå varit bortskämd med som lövare genom åren. Och framförallt kanske mitten på 00-talet och så vidare. Det var mycket sådant. Men sen har det ju varit ganska lugnt ett tag. Och det krävs ju att det är någon som tar initiativet och gör det. För det tar ju otroligt mycket tid. Det kostar pengar, precis som du säger. Och det blir ju ofta på fritid. Så att jag är glad att se att det har kommit upp, och vackra, fina tifon tycker jag. Så det är helt klart värd en hyllning.
Jag var ju med och startade Rebellion Tifo där 2004 med Devin och Peter och alla andra. Och jag tänker att på den tiden så var det inte lika utbrett med tifon. Och så här, vi försöker, så gör vi så gott vi kan. Och så här, det var ganska feta grejer. Men jag tänker att det de gör idag, det håller en så otrolig kvalitet. Och det är som hög verkshöjd på det de gör, så jag tänker att jag hoppas att de verkligen får den uppskattning som de är värda, för att det är otroligt kreativt och ett form av konstnärskap som det är svårt att sätta värde på egentligen, för att man lägger ner alltså så otroligt mycket timmar, sen får man se det i 30 sekunder och sen är det liksom till papperskorgen med
det. Det är otroligt.
Ungefär som att laga en bra middag och alla har ätit upp på 5 minuter.
Men folk var ju mer lätt imponerade. Alltså ni var, alltså jag tyckte det var jäkligt bra där på när ni drog igång Rebellion Tifo, att varje gång man gick på match tänkte man så här, undrar om de har hittat på någonting. Men folk var också lite mer lätt imponerade då. Jag minns att ni hade en superstor läktarflagga med GD-djävulen på, som kom ner, täckte typ hela ståplats och kom ner vid varje mål. Och att folk bara, första gången den var uppe så här, så att folk och gapade så här, hur har de ens gjort det där? Hur kan man ha en sån här stor flagga?
Det där är också lite som en fiskehistoria, att den blir bara större och större för varje gång man berättar.
Men den var ju gigantisk.
Ja, den var stor. Det fanns två stycken också, tror jag. Det var en vit och så var det en gul. Jag vet,
den vita är den jag minns, som var så här, att man tappade andan. Och säkert om man jämför med till exempel med Björkarna stad i ryggen, förmodligen mindre till och med. Men man hade aldrig sett en så stort lakan i sitt liv när ni tog fram den där.
Ja. Nej, men det jag minns som var så fint från den tiden, internet var ju inte så himla stort där 2004. Det fanns inte så mycket att liksom ta inspiration ifrån. Så det var ju mycket så att man kom på idéer så körde man på det man... Jag tänker, nu finns det så mycket man kan se på andra och liksom YouTube och få inspiration ifrån. Och det är ju fantastiskt i liksom den kreativa andan och att hitta saker. Så det är ju lite olika epoker inom TIFO-världen.
Verkligen, verkligen. Så säsongens...
Säsongens... Rembrandt. Vad fan var det jag kallade det? Rembrandt, sa jag.
Just det.
Jag vet inte om jag gillar Rembrandt egentligen. Van Gogh är lite mer min gubbe. Men konstverk. Säsongens konstverk.
Ett annat konstverk. Brynäs exakt nu klar för final. Avgjorde i förlängning.
Manne! Du har en ja. Kategori i dig.
Ja, men det har jag absolut. Så här heter min sista kategori. Den heter säsongens mest minnesvärda. Ja. När vi om ett par år kommer att komma och kolla tillbaka på säsongen 23-24, så tror jag att inte att det är Fortiers fantastiska mål, Svedbergs makalösa räddning eller Kilkes magi, eller det misslyckade slutspelet som vi kommer ha on top of mind. Jag är övertygad om att det är beskedet om att våran kapten, tidernas kapten Fredrik Andersson, fick tacka för sig efter 7 år i klubben. Och vilken kapten han har varit, va? Alltså, han har ju på alla sätt lämnat klubben på en bra mycket plats sen då han kom där. För vi minns ju hur det var då efter alla misslyckade, en tung liksom första säsong. Och precis som han sa i den här berömda intervjun efter finalförlusten i match 6 där mot HV, att jag tycker det är liksom hans avtryck som han har lämnat, att om man förlorar då reser man sig upp och försöker igen. Jag tycker det är starka ord som personifieras otroligt mycket av hans värv i Björklöven och det han har spridit här. Så att säsongens mest minnesvärda, så vill jag bara säga tack för allt, Fredrik, och vi önskar dig såklart all lycka till i framtiden. Vilken kapten vi har haft äran att ha här under alla år.
Bra. Ja, säsongens mest minnesvärda, Fredrik Andersson.
Helt klart.
Ja, det är han värd.
Ja.
Tack Gud, ja.
Faktiskt, han och Rahimi och Wiklund var väl egentligen typ de anledningarna att jag masade mig till Hovet för att inkassera den där sista förlusten den måndagskvällen som vi åkte, som den här säsongen tog slut, för att ändå få vara där liksom, stå bakom Freddan en sista gång, stå bakom Rahimi en sista gång och liksom försöka stötta dem. Det kommer nog dröja, känns det som i alla fall, innan man känner så här för en Löven-spelare igen på det sätt som man ändå har känt för Freddan.
Nej, men absolut. Jag satt och räknade. Jag har ju för mig att Peter Andersson har väl varit kapten i en säsong mer än vad Freddan har varit. Men om man räknar antal matcher så tror jag att...
Man hittar ett sätt.
Exakt.
Man hittar ett sätt att utse sin vinnare.
Så tror jag ändå att Fredrik är den spelare som har varit kapten i Björklöven under flest antal matcher, och det är ju värt mycket. Och jag menar, hur många hockeyspelare har skrivit en låt som hela publiken sjunger inför matchen och som är liksom så uppskattad av? Ja, men det är verkligen ett unikum på så många sätt.
Ja, och det är det på något sätt, så här, det här med legacy eller vad man lämnar efter sig, att så här, även om Freddan inte spelar i laget så är han ju som ändå kvar på något sätt. Alltså den prägel han har satt på, om inte laget så i alla fall klubben och mentaliteten runt klubben, och det kommer ju finnas kvar. Så hans liksom anda kommer ju att vila över Löven lång tid framöver.
Och något som jag verkligen hoppas, som jag tycker ni var inne på lite grann när ni gjorde ett hyllningsavsnitt av de här grabbarna, är att han har på något sätt omdefinierat bilden av vad en hockeyspelare är för typ av människa eller person. Han är liksom den moderna mannen i formen av en ishockeyspelare, som jag tänker och hoppas verkligen att kommer få fortsätta vara på det viset här i Umeå. Och resten av Sverige också, för den delen.
Hoppas jag också. Sen så tror jag också så här, om några år när man tittar tillbaka på det här, om man kan dela upp en klubbs historia i olika eror, så hoppas jag att det här blir ihågkommet som Fredrik Andersson eran. För den känns väldigt, väldigt passande då han, ja men, vi var inne på att han personifierade. Eller det var en ny identitet till klubben som han gav. Så. Ja, nej. Minnesvärd kan man säga.
Verkligen minnesvärd. Jesper, du har ett klipp till som du har bett mig spela upp. Ska jag ta det nu och så ser du kategorin sen, eller vill göra tvärtom?
Jag kan säga kategorin. Årets plock får det bli.
Och hindrar sig igen. Larsson kan vända upp. Kan komma ner till Rudin. Och Greggs skott! Den stoppar Svedberg! Han stoppar den insidan på stöten. En helt galen räddning.
Ja, stöten i och för sig.
Ja, men det är fint att dra årets plock där. Jag gillar det.
Ja. Nej, men alltså det är ju en sinnessjuk räddning. Och det är nog egentligen enda gången i år som jag liksom ställer mig upp av typ eufori på hallen. Liksom, för att det är inte många sådana ögonblick i år när man har suttit på hemmaplan. Alltså det är ju en vansinnig räddning. Liksom. Man bara slänger klubban och ja, det är vackert. Det är ju ett vykort. Det gjorde någon liten sån här grej också av typ ett frimärke, men det var coolt. Det är nog en av de absolut värre räddningar jag har sett live, ska jag säga.
det var ju också ett sånt läge i matchen också. Det liksom stod och vägde. Det var ju en hemmamatch mot Brynäs där vi hade ledningen. Och, men Brynäs hade liksom ätit sig in i matchen. Och man tänkte väl att det, men man minns ju hur det var för andra hemmamatchen mot dem. Där vi också tog ledningen. Och liksom, men sen körde de över oss. Men att sen han steppar upp den här räddningen i boxplay. Och hur de slutför matchen. Så är väl det en av få pikar som vi fick vara med om under den här säsongen.
Ja, så mot sin gamla arbetsgivare. Så att det var ju som... Och jag vet inte hur länge han hade varit i Löven då, men det var inte många matcher i alla fall.
Nej, det var ju typ den första eller andra starten, tror jag.
Ja, men jag tyckte han gjorde ändå bra. Betydligt piggare och så än vad jag trodde han skulle vara egentligen. Det kändes som en väldigt trött värvning, men han har ju ändå varit med och har rutin och tycker ändå att han... tycker ändå han gjorde ett okej avtryck i Löven, och det där är ju något man i alla fall jag kommer minnas. Han fick väl till och med en t-shirt i shoppen efter bara
det gick fort som tusan.
Ja, det ska man fan hylla också.
Jag minns jag var fan asförbannad.
tog den kväll, en dag
typ. Jag var så himla nära att köpa den i veckan då jag var där på hallen och såg juniorerna i slutspelet, för jag tänkte att så här, den här t-shirten, alltså plocka fram den om ett par år, jag vet inte, alltså, det är en superhäftig räddning, men det sker ju varje säsong. Då kommer man ju fundera, vem var den där Svedberg, vad är det här för någonting?
Eller mer så här, Svedberg, för det är ändå en stor målis i svensk hockey, alltså så här, just det, Svedberg har ju varit hos oss, fan, det tänker man inte ofta på att han gjorde 7 matcher i Löven där.
Nej, men det är en quizfråga om 15 år som ingen kommer ta.
Jag vill bara kolla på Ingram som var klappkast i Löven, tog inte en badboll, han dominerade NHL liksom.
All right. Då har vi bara en kategori kvar som vi väl brukar avsluta Radio 1970 Awards med varje år, med att jag lite förmätet tar på mig att utse vem som är säsongens supporter och brukar väl försöka hitta folk lite utanför de kanske mest obvious. Men den här säsongen så är det ju en som är ganska involverad. Han är en av de som Sebbe har pratat om som står och gör tifon. Det är också en supporter som jag väldigt ofta den här säsongen har sprungit på nere på bortastå i Stockholm, fastän han bor i Umeå. Och bra kille också, väldigt ung men väldigt vettig så här, när man pratar med honom i alla fall. Eller så är det för att alla ungdomar blir skärper sig när de pratar med medelålders gubbar som mig, jag vet inte. Men jag tycker det är en vettig pojke också som är väldigt glad över att ge utmärkelsen säsongens Lövens supporter till. Och det är Adam Avik.
Wow.
Inte Alvik som flygplats.
Inte Alvik, man hade kunnat tro det.
Han hade kunnat heta det så mycket som han har rest ner till Stockholmsområdet den här säsongen i alla fall.
Nej, men jag tänker det är en jättebra värdig vinnare utav det här, och jag tänker att han får symbolisera lite grann den här nya generationen utav supporter som växer fram och som är kanske med och liksom bidrar till den supporterkultur som liksom håller på pyr lite grann och blossar upp nu, som gör de här tifon och att man kan på något sätt skönja en ny supportervår och ett generationsskifte på ståplats så, och det är ju jättekul att se.
Ja, men verkligen. Jag känner ju några av dem där och det märks. Det har ju varit lite av en generationsväxling, det har det. Så det är så jävla fint att se dem komma upp och verkligen brinner för den här föreningen som många andra har gjort genom tiderna. Och fan, ta sig tid och, eller alldeles för mycket tid egentligen, till att stötta det här laget och göra den fina kreationen på läktarna, precis som de gör. Det är otroligt imponerande.
Och framförallt den här säsongen när vi har varit klappkass liksom.
Ja, det har funnits säsonger där det har varit lättare att vara supporter. Svårare också, ska sägas.
Ja, jag menar, om man sätter det i perspektiv så är det ju inte bland det tuffaste vi har varit med om det här.
Nej, då, men, Sverige.
Det är ju också så här, vi har kommit sexa, typ så här, den säsongen var det Valtin som tränade, tror jag vi kom sexa till exempel. Men hur man mår baserat på resultaten beror ju också på vad man har haft för förväntningar. Och även om jag inte har känt att det här är säsongen vi går upp på väldigt stor del, så som ändå förväntat sig mer av det här laget än det vi har fått se nu.
Ja, men jag tänker att vi pratade lite om det i början på säsongen. Ju större liksom insatserna är, desto större blir också fallet, eller ju större ambitioner man har, desto tuffare blir det när man väl misslyckas. Och
Västerås.
Ja, exakt. Nej, men så är det ju, absolut. Och därför känns det väl det här som ett större misslyckande än vad det är rent historiskt sett, om man bara ser till liksom tabellplacering.
Ja, alltså det är ju ett större misslyckande. Alltså om man säger komma sexa, när man förväntar sig, typ hoppas vi håller oss kvar vår andra säsong i Hockeyallsvenskan, då är det ju en väldigt lyckad säsong att komma sexa och få vara med och få lite postseason och så vidare. Medan att komma sexa när man ändå så här pratar om att vinna serien och ha chans att gå upp, då är det ett stort misslyckande.
Ja, och ska man blicka framåt lite grann, så nu vill vi ju gå upp SHL. Jag längtar så otroligt mycket efter att få slå ur underläge igen. Att hela tiden liksom leva med att varje match som man inte vinner är ett misslyckande. Det är lite arbetsamt.
Ja, det är ju det. Det kommer en dag, mannen. Det kommer en dag, ska du se.
Ja.
Eller att vi raserar och får slå ur underläge i Hockeyallsvenskan också. En vacker dag.
Ja, vi får se. Det är ju det som är det spännande med det här intresset som vi har. Det kommer nya år och liksom, men redan nu sitter vi här liksom i början på april och tänker på nästa säsong. Att, ämen, då jävlar, då ska vi gå upp.
Men visst har man skaffat sig den erfarenheten att man liksom inte tar något för givet. Alltså, jag tänker absolut om 10 år att vi kan vara ett bottenlag i Allsvenskan igen också.
Ja, sådant.
Alltså, att det inte finns några garantier åt något håll egentligen. Utan just nu är vi ganska bra och det är ganska nice. Men jobbigt på sitt sätt, för att man liksom har så mycket förhoppningar som man går och bär på hela tiden. Mm. Men det kan ju snabbt ändras.
Men man tänker verkligen sådär när det kommer till makrosynen på Björklöven, men även mikro, typ bara den här värvningen av Lillis. Ja, men han kanske bara halkar på Alvik och bryter båda benen.
Liksom. Om vi går inne på det, liksom, det är stor chans att det händer.
Ja. Jo, och när man har följt den här klubben liksom genom konkurshot och degraderingar, och liksom när man vet hur otroligt nära det var att klubben inte skulle existera mer, så känns det som att i det perspektivet så spelar det ingen roll om vi är ett topplag eller ett bottenlag i Hockeyallsvenskan, så länge liksom Björklöven finns i Umeå, man kan ha sina barn spelande i föreningen och man kan gå på matcherna oavsett om det är SHL, Hockeyallsvenskan eller Division 1, så kan vi gå dit och liksom enas kring laget och heja efter bästa förmåga.
Och det är skönt att vara lite bitter på läktaren också.
Det är skönt att älska Björklöven.
Björklöven.
Stort tack för att ni har stått ut med att lyssna på oss i ännu en säsong. Det är ju helt otroligt. Kudos. Och stort tack till er pojkar. Det har varit otroligt kul. Även om det inte varit roligt med hockeyn, så är det fan alltid kul med podden och med er. Så tack som fan. Ha en tack bra sommar.
Ja, men tack som tusan. Vi säger att Supermåndag är ju tillbaka som vanligt på måndag tills säsongen är slut. Så att vi säger tack till er på onsdagsshowen, men vi tuggar vidare. We'll be right back.